ใจนั้นหากน้องบ่มีความหมายหากคงล่วงหน้าคงบ่ทะลำหักตาคงหักข้ามหัวใจตอนอ้ายจีบน้องน้องดีแต่มีคนใหม่อกแทบสลายตอนอ้ายแยกใจเป็นสองจากนั้นยิ่งเจ็บอ้ายให้ใจเขาทุกคนยังยอมตกเป็นรองเพราะน้อง
Rio de Janeiro,
Paris,
Kairo,
från Nairobi,
från London,
Bangkok,
från Peking,
P4, Sveriges Radio.
Det här är P4 Världen med Robin Olin och radiokorrespondenterna.
Och idag ska det handla om vad som händer i Thailand, bortom turiststränderna, där militären haft makten i snart ett år. Vi ska prata om de stränga undantagslagarna i landet nu. Och vad händer med den avsatte premiärministerns mest geniala och kanske lite underliga idé? Att låta robotar ta fram den perfekta thai-maten. Och så pratar vi om hur EU var halvthailändare med en västerländsk förälder. De höjs till skyarna som fotomodeller, men ses också ner på som barn till prostituerade. Nu blir det en timme P4 Världen.
Aren't quite as they seem inside my domain. She can't know about everything, only pleasure and pain. She wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? Child to bed. Like it or not, long as there's no regrets, I'll be here.
Just around the corner med Cock Robin. Efter månader av politiska oroligheter och gatustrider i Thailand med ett 30-tal döda så tog militären över makten där i maj förra året. De lovade först att demokratiska val skulle hållas i år. Nu säger man att det blir först nästa år. Och under tiden styr den militärledda regeringen med hjälp av undantagslagar som begränsar thailändarnas rättigheter och ger militären större befogenheter. Och nu har jag med mig Margita Boström som är vår Asien-korrespondent. Du är hemma i Sverige för tillfället och gör sånt som korrespondenter måste göra ibland.
Söka nya pass och visum och sånt, ja.
Ja, det kanske inte är den här äventyrliga bilden av korrespondenten som man har.
Inte riktigt, ibland stämmer inte den, nej.
Nej. Men till vardags så bor ju du i Bangkok i Thailand. Och jag undrar lite, för dig som bor där, märks det på något sätt i vardagen att det är militären som bestämmer där nu?
Nej, det kan man inte säga. Inte så att man kan gå ut på gatorna och se det. Man kan istället säga så som många har sagt också, att det är mycket lugnare på gatorna nu. Folk känner nog en större, vad ska jag säga, en trygghet när man går ut och ska göra sina ärenden. Det var ju ett lamslaget Bangkok till stora delar ett halvår innan militären tog över då i maj. Och då var det uppenbart att det var ett land i kris. Nu ser man det inte på ytan, men där under så puttrar det.
Mm. De här undantagslagarna som fortfarande gäller nu snart ett år efter att militären tog makten. Vad betyder de för vanliga thailändare? Får man gå ut på gatan och göra vad man vill, eller?
Nej, det får man inte. Man ska tänka på att undantagslagar skulle man kunna sätta snedsträck också krigslagar. Alltså det ger militären en befogenhet av att till exempel så är det militära domstolar som beslutar saker och ting. Det råder att man inte får gå ut om du samlas mer än 5 personer eller mer än 4 personer i en klunga.
5 är gränsen?
Ja, alltså ja. 4 är gränsen. Så fort du är 5 så då räknas det som att det kan vara en demonstration. Och det har man slagit ner på ganska mycket, framförallt då när unga har ställt sig och gjort den här Hunger Games med 3 fingrar i luften, så har man faktiskt gripit folk när de har stått i mer klunga. I början efter kuppen så var det ganska vanligt att man kunde se på gatorna, framförallt på de här skywalksen som är liksom gångvägar under den här skytrain som finns, så satte sig ofta 4 stycken ungdomar och så tog de upp George Orwells bok 1984 och läste, för som ju då handlar om ett totalitärt samhälle.
En stillsam liten protest får man väl ändå
ja,
säga.
Ja, men det har klingat ut. Så du kan inte se mycket av det ens nu. Alltså det är väldigt lugnt på ytan.
Finns det några så att säga undantag från undantagslagarna när det gäller turister? För jag menar, jag tänker så här, man ska gå ut på natten och festa på en nattklubb. Då är man ju ofta väldigt många människor i en grupp så, och dessutom sent på natten.
Ja, det gör det naturligtvis. Det är så, då griper man inte folk och så. Men det finns andra på sätt som turisterna märker det här på. Till exempel så införde de direkt ett förbud med solstolar på stränderna. Mm. Så i Thailand idag så kan du nästan inte någonstans se solstolar eller parasol på stränderna. För det sa de att det ingick i den här upprensningen, för man sa att det var korruptionsmaffia som styrde, och till viss del så stämmer det nere i Phuket. Det var en samma grupp som hade det här. Men det har ju lett till att det har varit problem, för alla vill ju inte krypa ner och lägga sig på en handduk, och framförallt inte om man inte ens får ett parasol över sig. Så det var 3 veckor före jul, då ändrade man. Man får ta med sitt parasol ner på stranden själv, men man får inte köpa det i närheten av stranden, och man får inte ha någon solstol.
Hur är det för dig då som korrespondent där, eller för andra journalister? Märks militären styr av för er?
Nej, inte direkt heller kan man säga. Inte som man kan se synligt. Däremot så tillsatte ju regeringen, när man då tog av sig de militära kläderna, för det var ju det som hände. Samma person som då var översten som styrde efter militärkuppen i juntan, han krängde av sig den här militärutstyrseln och satte på sig civil kostym och kallade sig numera premiärminister. Och då tillsatte man också 4 olika myndigheter. Den är en som ska skanna allt vad som skrivs i Thailand, en som skannar sociala medier, en som skannar allting vad som sägs i radio och tv, och en för utländska. Hur långt man har kommit i det där, det är ingen som riktigt vet, hur mycket som skannas och så. Men i övrigt, nej, man märker ingenting.
I veckan så kritiserade USA Thailand för de här undantagslagarna bland annat, och krävde att man ska lyfta dem. Men den thailändska regeringen, de svarade med att säga att USA, ni förstår inte thailändsk politik, och om vi skulle lyfta lagarna och bli oroligt igen, vad då skulle ni ta hand om det då? Svarade de. Ligger det någonting i det där?
Alltså det är ett ganska typiskt svar skulle jag vilja säga, därför att överhuvudtaget så har man en inställning, om man har pratat om att man ska införa någonting som kallas för den thailändska demokratin, och hela tiden så kommer såna här underströmmar med den typen av kommentarer, att det thailändska folket, de är inte moget för det här, vi måste se till det. I början fanns det ju väldigt mycket propåer om att alla skulle inte kunna få rösta i Thailand, för att de som bor på landsbygden, de har inte tillräckligt, vi måste ge dem utbildning och kunskap först. Det finns en slags, vad ska jag säga, en politisk omognad i Thailand, och det hänger väldigt mycket ihop med deras sätt av att man vördnar den som är väldigt högt upp, och högst av allt är ju den royalistiska familjen. Man tappar inte ansiktet, man ska inte liksom, man ska ha det här. Det är ju därför hela tiden den här kampanjen som militären har haft, som heter Return the Happiness to the Thai People.
Just det, de ska göra alla lyckliga.
Alla ska bli lyckliga, och det återkommer väldigt mycket, att man ska bli ett lyckligt folk, och de ska inte bry sig om politik, inte diskutera, och det är det som har med de här undantagslagarna att göra. Man ska liksom se till att man dämpar, och det är ju någon form av verkligen att ta bort åsiktsfriheten och yttranderätten i Thailand. Definitivt så är det han om i botten.
Vi ska fortsätta det här programmet med att faktiskt titta på 2 thailändska trender, vad thailändarna gör när de inte håller på med politik helt enkelt. Och Margitta, har du stött på thailändska matrobotar någon gång?
Jag har hört talas om restauranger där man blir serverad med matrobotar. Ja, det har jag. Men jag har inte varit där själv och tittat på dem. Nej.
Det ska vi prata mer om snart. Margitta Boström, vår Asienkorrespondent, tack för att du var med i P4 Världen. Nu får du fortsätta med dina visum då.
Det ska jag göra, och så ska jag åka tillbaka sen.
Jag står alldeles still, så lägg din hand vart du vill. Jag ska visa dig allt. Jag är mot under ideal och tyg. Nu är det vi 2 mot världen. Ska jag vara ärlig så är den där gången som alla förut. Fast du har nytt namn.
just on the call för jag har fått nog av
ensamheten med Linnea Henriksson. Yingluck Shinawatra var Thailands premiärminister fram till att militären tog makten i landet förra året. Hon är syster till den tidigare premiärministern, miljardären Thaksin Shinawatra, som befinner sig i landsflykt. Och frågan är vad som väntar systern Yingluck nu och vad händer med hennes matlagningsrobot? Med mig från Bangkok har jag Sveriges Radios utsände Alice Petrén. Hej!
Hej!
Först, vem var Yingluck Shinawatra i politiken? Skulle du kunna beskriva lite det?
Hon var ingen alls när hon blev premiärminister 3 år innan den här militärkuppen som du då nämner i maj 2014. Hon är den yngsta av 9 syskon och han är storebrorsan Thaksin, mångmiljardären. Så många talar ju om henne som en marionett för sin bror. Och att hon har bara gjort det han vill i politiken. Det är väl lite osäkert för hon är samtidigt en skarp kvinna, en smart kvinna. Hon var företagsledare och framåt tidigare. Thaksin-familjen har jobbat mycket med småföretag. Han, när han var premiärminister, för han avsattes, var premiärminister och avsattes på samma sätt som hon i en militärkupp. Han införde sjukvård till många. De gav stöd till bönderna och har gett, hon ville också ge amnesti till personer som tidigare stött familjen. Politik. Så att hon hade ju vissa program, men det vänder sig mycket till bönder och till, ja, vanligt folk som vi slarvigt uttrycker det.
Så vad händer med henne nu då när det är militären som tagit över?
Hon, förra veckan så beslutade militären som handplockat parlamentet, det var parlamentet som röstade, att hon ska ställas inför riksrätt för ett subventionsprogram. Hon gav stöd till de fattiga risbönderna och det där var ett jättedyrt program för staten. Högsta domstolen kom samma dag med ett beslut att hon ska ställas inför rätta för korruption och nu säger valmyndigheten att de ska granska henne för röstköp. Så att de går hårt åt henne och försöker stoppa henne på alla sätt och hon är avstängd från politiken i 5 år framöver. Och hon får absolut inte lämna landet. De, i så fall tänker de konfiskera hennes tillgångar. De har varnat henne nu och de kallar också upp henne närstående ministrar och hennes advokat och så vidare och varnar för att lämna landet och göra någonting drastiskt.
Ja, du Alice, det finns en detalj med Yingluck Shinawatra som jag fastnat för, nämligen hennes engagemang för thai-mat. Och ett av de arv som hon faktiskt har lämnat efter sig är en slags robot som utvecklats för att smaka av thailändsk mat. Och jag läste ett pressmeddelande från i höstas där man visar upp den här apparaten. Man kan säga att den ser ut lite som en slags espressomaskin, men ska då ha en elektronisk näsa och tunga som kan smaka av thailändska rätter, pad thai. Och tom kagaj och röd curry och sånt. Och sen ge ett resultat hur bra den här maten är. 100%, då är den perfekt. Alltså Alice, det låter lite konstigt alltihop. Men hur hänger den här avsmakningsroboten ihop med den avsatte premiärministern?
Hon är en sofistikerad kvinna. Hon är uppvuxen i en mycket, mycket rik familj. Och det var när hon var på utlandsresor och åt kass, dålig thai-mat utomlands som hon blev upprörd och uppretad och sa att det här urholkar thai-maten, vi har goda traditioner och det ska smaka på ett visst sätt. Och då tillsatte hon helt enkelt en, ja, vad ska man kalla det, en thai-smaklighetskommitté och avsatte $100,000 för att man skulle utveckla den här maskinen. Och precis som du säger så är det ju då en elektronisk tunga som ska kunna säga om det är rätt sötma, sälta, kryddorna är rätt och så vidare.
Du...
Men det här ifrågasätts ju förstås. Jag har pratat med folk lite grann på gatan och de säger ju att det här kan man bäst smaka av själv. Och sälta till exempel är ingenting som en elektronisk eller någon robot kan smaka av, sa några damer som jag pratade med igår.
Mm. För dig, blir du förvånad över att man har utvecklat en sån här robot i just Thailand?
Egentligen inte. Det är ju högteknologi i hela den här regionen och i Thailand så gillar man ju verkligen nya prylar. Så att nej, det kan jag ju inte säga. Och det är ju sådana robotmässor och ja, folk gillar ju alla de här nya sakerna. Så att jag tror att man också har en tilltro till att de som står i de här professionella köken, och det finns ju kockskolor här till exempel, de tycker nog att det är väldigt bra att kunna använda den här och testa av att de gör rätt.
Okej, tack så jättemycket Alice Petrén, vår utsände i Bangkok. Och som Alice sa här så kanske det inte är så konstigt. Det finns en stor fascination för robotar i Thailand och bland annat ett dussintal restauranger med robotar som också serverar maten. Och det är en trend som också börjat sprida sig hit till Sverige. Jag ringde upp Ali Khan som är thailändare bosatt i Lidköping. Han är återförsäljare för thailändska robotar i Europa och han har även en restaurang där med robotar som serveringspersonal. De går runt med brickor, pratar, tar beställningar och sjunger för dig om du fyller år. Och Ali, han har planer att låta robotar ta över ännu fler av arbetsuppgifterna.
Du lyssnar på P4 Världen.
Som jag förstått det så är det fortfarande människor som jobbar som kockar i köket hos dig, eller?
Det stämmer.
Men du planerar ändå att importera robotar från Thailand för att laga maten också?
Ja, just det. Det är i processen, ja.
Ja. Hur skulle en sån thai-matlagningsrobot se ut?
Säg så här att det finns en kycklinglåda där uppe, högst upp. Och så finns det såser. Och så finns det olika kryddor, vad den är, och så grönsaker. Och så släpper den ut antal milliliter olja, eller vad, hur mycket den är som vi har programmerat. Så släpper det ut lite kyckling, ut olika grönsaker och så, ja, och så tillagas det.
Då släpps de ingredienserna ner i en stekpanna då, eller wok, eller?
Just det, ja.
Vad skulle vara fördelen med att låta robotar tillaga maten?
Ja, det är väl den blir inte sjuk.
Hur då?
Den borde inte vara sjuk.
Hur menar du?
Ja, jag menar personalen blir sjuka och personalen kan, ja, det är arbetskraft helt enkelt. Spara pengar.
Ja, skulle det bli godare mat då?
Ja, det tror jag. Jag tror inte det ska vara mycket skillnad, tror jag inte. Det finns ju matindustrier i Sverige som säljer fryst mat exempel. Och det uppnår ju en viss nivå.
Mm.
Men... Och jag tror inte det kan märka vara väldigt skillnad. Det tror jag inte.
Tror du att kunderna kanske någonstans ändå tycker om att det är människor som lagar maten och inte robotar?
Helt klart. Folk vill ju ha service. Folk vill ju ha den sociala biten kvar också. Men inte alla. Det finns ju marknad för allting.
Har du stött på det att det finns lite, vad ska man säga, fördomar mot robotar i Sverige?
Ja, verkligen.
Hur då?
Ja, de säger att ja, men vi har väl tillräckligt brist med jobb och allt det här. Hur kan man ta in robotar in i en restauranglokal och här och där? Och, ja, men man måste förstå att jag menar, varför finns det diskmaskin? Varför finns det matbredare? Varför finns det... Jag ser ingen bageri som står där och knådar sin egen deg själv.
Mm, just det. Vi använder redan tekniska lösningar.
Varför rider vi inte hästar? Varför kör vi bilar? Varför åker vi flygplan? Varför går vi inte?
Men du, en annan sak. Den avsatte thailändske premiärministern Yingluck Shinawatra, hon tyckte att thai-mat var så dålig utomlands att hon lät bygga en avsmakningsrobot för thai-mat. Så att tanken är att den ska kunna användas över hela världen och smaka av thai-mat för att se att den håller hög kvalitet. Tycker du att det verkar vara en bra idé?
Nej, det tror jag inte riktigt på. Hon tycker att thai-mat smakar så dåligt utomlands. Vad är bra? Jag menar, vi stöter ju på massa svenskar. Vi har ju restauranger här i Sverige och svenskar tycker att thai-mat i Sverige är godare än thai-mat i Thailand.
Okej, så det kan inte en robot överträffa. En robot kan inte tala om för oss vad vi ska tycka om för thai-mat.
Eller fel på maten. Det finns aldrig rätt eller fel. Det är kunden som bestämmer.
Okej. Tack så jättemycket, Ali, för att du var med i P4-världen.
Trolla fram ett steg jag bara måste ha.
Om inte du vill ha mig med Adrian Modegård. Snart fortsätter P4-världen, men nu blir det lokala nyheter.
Klockan har blivit 12:30. Här är de lokala nyheterna. Möbelvaruhuset IKEA kräver att en tunnelbanestation byggs i Slakthusområdet i södra Stockholm för att det ska vara aktuellt att bygga ett nytt varuhus i området. Det här säger företagets Sverigechef Håkan Svedman till Dagens Nyheter. Det är inte klart att varuhuset kommer att bli av och det finns ingen tidsplan. Stadsbyggnadsborgarrådet socialdemokraten Roger Mogert säger att majoriteten i stadshuset vill ha ett stadsanpassat varuhus med färre parkeringsplatser i Slakthusområdet. Idag invigs den sista delen av det nya kulturhuset i Märsta i Sigtuna. Det har tidigare byggts ett nytt bibliotek och en konsthall och kulturskolan är den sista delen av den nya anläggningen. Anders Elers Ivarsson är chef för Sigtuna kulturskola.
Mitt mål övergripande nivå med kulturskolan är att jag vill erbjuda alla barn och ungdomar i Sigtuna kommun att någon gång under ett läsår få komma till kulturskolan och ta del av vår verksamhet. Antingen titta på en föreställning eller att gå i hos oss och ta del av vårt utbud.
Sigtuna har gjort en satsning på kultur i kommunen och idag slås portarna upp till det nya kulturhuset. Det är 3000 kvadratmeter kulturskola fördelat på tre våningsplan. I huset finns det danssalar, rum där man kan måla, brännugn, teatersal och sist men inte minst en konsertsal.
Det är ju en av de större satsningarna ja, i Sverige, vill jag nog påstå faktiskt, på just kulturen och kulturskola. Och jag tror det är lite de vindarna som börjar blåsa nu. Om man jämför med i Stockholms län så vet jag att Stockholms stad satsar hårt på kulturskolan också. Och man satsar även på Sigtuna kulturskola där vi får utökade ekonomiska möjligheter att bredda vår verksamhet och att möjliggöra för att fler barn och ungdomar ska kunna ta del av vår verksamhet.
Det sa Anders Elers Ivarsson som är chef för Sigtuna kulturskola, reporter Peter Johansson. Flera bilister har kört av vägen i det snöiga väglaget och det kommer att snöa under hela dagen och SMHI har utfärdat en klass 1-varning för Stockholms län eftersom det kan komma upp mot 10 cm nysnö under dagen. Och det kan bli besvärligt längs kusten, det berättar Lisa Frost som är meteorolog på SMHI.
Och främst i kustlandskapen så är det här också i kombination med frisk nordostlig vind, vilket gör att det är risk för snödrev också.
Och det blir fortsatt mycket moln och fortfarande snö eller snöblandat regn också ikväll och i natt, då runt nollgradigt. Det var Stockholms nytt 12:30. Jag är tillbaka om en timme i studion, Sara Kosar.
Och nu fortsätter P4 Världen med radiokorrespondenterna. Vi ska prata om hur man ser på halvthailändare som är en västerländsk förälder i Thailand. Och så ska vi till Paris. Vem vågar åka dit nu efter de blodiga terrorattentaten här om veckan? Jag är inte fri med Eva Dahlgren. Och nu har jag fått in Paloma Wangpresha i studion. Hej.
Hej.
Du är radions korrespondent med ansvar för ungdomsfrågor. Och så är du, och nu ska jag försöka uttala det här rätt,
ja.
Lukkrung.
Lukkrung, tror jag. Jag kan ju inte thailändska, men när jag var där så sa de Lukkrung.
För du är halv thailändare helt enkelt, det är det det betyder.
Ja, precis. Min pappa är från Thailand och min mamma är från Chile.
Är det fult att säga så till någon, som jag sa nu, att du är Lukkrung?
Nej, alltså, nej, det tror jag inte. Det var folk som sa det till mig när jag var där. Jag kommer ihåg första gången när jag åkte dit som vuxen och läste i Lonely Planet. Då stod det Lukkrung, det betyder halvt barn.
Mm-hmm.
Men sen så nu när jag förstått så betyder det inte halvt barn, utan det betyder halv thailändare. Och man är liksom, ena föräldern är thailändare, andra är västerlänning.
Hur har synen på att vara sån halv thailändare varit i Thailand då?
Så som jag förstått det, så var det liksom under 60-70-talet inte helt socialt accepterat att vara Lukkrung. Många amerikanska soldater som var på de här militärbaserna runt om i Thailand som fick barn med thailändska kvinnor, och de barnen ansågs inte vara helt socialt accepterade. Men så nu skulle jag säga att det liksom har blivit mer okej att vara Lukkrung. Liksom både modebranschen, populärkultur omfamnar Lukkrung och ser det som någonting väldigt positivt.
Mm. Vi har ju faktiskt en bit vi ska lyssna på när du har intervjuat en Lukkrung som du träffade i Bangkok nyligen. Hon heter Kitty Haxholm, är 28 år, och hennes syster vann då Miss Thailand för några år sedan, om jag förstått det rätt. Och hon har själv varit modell tidigare. Och så här beskriver hon varför modebranschen i Thailand gillar det här med halvthailändare, alltså någon som har en thailändsk och en västerländsk förälder.
Det är ju väldigt olika av sig, men just om man tar i Bangkok så vill man vara, man vill ha det här exotiska utseendet, man vill ha en väldigt vit hy, man vill ha det här mörka håret, men man vill ha de här europeiska dragen som stora ögon, man vill ha kinben, man ska se mer europeisk ut med en asiatisk touch, kan man säga. Det är så det ser ut idag i alla fall, att man vill vara så vit som möjligt, för det anses vara vackert. Sen så är det ju inte alltid, andra aspekter är inte jättepositivt, för att man har blivit mött som att det är ett självklarhet att man har en prostituerad förälder som har följt med en, som vi kallar farang, med hem.
Mm, farang, det vet jag vad det betyder, för det har jag blivit kallad.
Är det sant?
Det är västerlänning,
ja,
då,
precis.
Som de ropar efter en när man är vit turist.
Mm.
Men du, när man hör Kitty här, det låter ju lite dubbelt. Å ena sidan så tycker många att man är snygg för att man är halvthailändare, och å andra sidan så beskriver hon då att många tror att hennes mor då är prostituerad.
Mm.
Att det verkar som att fördomarna också finns kvar lite, är det så?
Ja, lite. Både... Ja, men som du säger, både att det liksom är väldigt populärt att se ut, inte vara helt ha ett asiatiskt utseende, men samtidigt så finns de här, hon berättade liksom många situationer där folk kommer fram till henne och liksom antyder att mamman skulle vara prostituerad.
Vad kan det vara?
Nej, men hon berättade om att hon skulle ansöka om att få något dubbelt medborgarskap, och sen så när hon kom till myndigheterna där, hon skulle ordna något papper, så liksom säger tjänstekvinnan där att, ja, men är du thailändare eller är du svensk? Och så säger hon så här, jag vet inte, vad tycker du? Och så säger hon, ja, men det borde din mamma tänkt på innan hon träffade en farang. Sådana situationer.
Mm. Jag tänker, i Sverige så skulle vi nog kalla det att vara Lukkrung, det är ju att vara andra generationens invandrare,
ja,
här i Sverige. Att man har en förälder från ett annat land, helt enkelt. Och det vet vi ju här, det är inte alltid helt lätt. Om man till exempel har en förälder från Afghanistan och växer upp i Sverige.
Mm.
Men det kan lika gärna vara då att man till exempel har en förälder från Storbritannien och växer upp i Thailand.
Mm.
Och vi ska lyssna på en till Lukkrung som du träffade. Och det var långt bort ifrån den här lyxiga modevärlden som vi hörde om tidigare, eller hur?
Ja, precis. Jag träffade David Liddat i ett slumområde som heter Klong Thai. Väldigt, väldigt fattigt område, och bor i väldigt enkla skjul där, och där träffade jag honom.
Mm, vi ska lyssna på det.
I slumområdet Klong Töj sitter David Littard på golvet. I handen har han ett inramat fotografi av sin brittiska pappa. David har rakad skalle, blommiga shorts och man kan skymta hans tatueringar under den grå t-shirten. Min pappa hade lockigt hår precis som jag när jag var liten, säger han. Han är 27 år gammal och jobbar som byggarbetare. Och i det lilla skjulet bor han tillsammans med sin flickvän och två barn. Hans pappa träffade mamman i Koh Samui och de levde några år tillsammans. Men efter skilsmässan såg han honom aldrig mer. Kvar har David bara några inramade fotografier. Och nu undrar han om pappan fortfarande lever. För David har det inte varit positivt att vara lukrung. Är du halv? Varför pratar du inte engelska? Brukade folk fråga honom när han var liten. Utseendet och hans engelska namn har alltid påmint honom om hans frånvarande pappa. Förutom att han känner sig ensam och övergiven så har det också varit väldigt svårt för honom att skaffa ett thailändskt ID-kort eftersom det i hans födelsebevis står att han är britt. Efter att ha fått hjälp från en organisation fick han till slut ett ID-kort när han var 24 år gammal. De frågar mig, du är ju halvthai, varför är du inte rik, säger David. Jag har alltid fått höra det, men det skiter jag i.
Det sa alltså David i slummen i Bangkok som berättade om hur det varit för honom att växa upp med en frånvarande brittisk pappa i Thailand. Och det var du, Paloma Vankresha, vår korrespondent för ungdomsfrågor, som träffat honom. Han letar efter pappan, har han inte träffat honom?
Han berättade för mig att han hade bott med honom de två första åren, sen så hade föräldrarna skilt sig. Och sen så berättade han för mig om sista gången han träffade sin pappa när han var barn. Och hur han fick höra att han bodde på något hotell in i stan. Han bad sin farmor om pengar för att kunna ta sig dit. Och så såg han pappan där med någon ny fru. Och han minns att han fick lite pengar av honom. Men sen efter det så har han inte träffat honom.
Det är lite sorgligt. Ja. Tack så jättemycket, Paloma Vankresha, för att du kom och var med i P4-världen.
Tack.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow
Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Du lyssnar på P4 Världen och vi har pratat om Thailand. Vad som händer där nu bortom turiststränderna med militärstyre, robotmat och utmaningen att leva som halv thailändare i Bangkok.